hals till det har cirkumflex A paragraf V huvudben till det har cirkumflex A currencies A intryke. En kvalmig maj morgon när vinden låg i lä, brummade Gösta kalopskvist upp för den lilla grusvägen till herrgården. Dammet yrde likt en vit plym upp bakom den lilla motorcykeln. Utanför herrgårdens blyfattade Matsels fönster parkerade han och klev med hastiga steg upp för stentrappan. Var fan är jag? Hojtade han förvirrat. Endast en sussning i ekarna kunde höras till svar och Gösta vände tillbaka upp på gårdsplanen utan att lägga märke till skylten på ytterdörren. Han begrundade för ett ögonblick sin situation. Herrgården var bevisligen öde och ingen ledtråd hade lämnats till var ägarna kunde ha tagit vägen. Han bestämde sig för att hojta ånjo. Vem fan bor här? Skrek han smått förgrymmat. Något rörde sig plötsligt bakom det lilla kjulet tvärs över gården. Gösta satte handen på den meters höga trådgårdstomte som ställt sin till honom utan att han märkte det och drog en Bellmanvits. Bellman, norsken och Gösta Kalopskvist. Inflickade någon. Gösta tittade förvånat ner. Tomten plirade upp och bad irriterat Gösta att flytta motorcykeln som han parkerat. Den skymmer utsikten från vår beså, menade tomten bestämt. Va? Framlade Gösta konversant. Flytta den jävla motorcykeln, jöbe. Röt tomten, nu direkt upprör, och vibrerade nyrigare på sitt lilla porslinsfundament. Gösta hade konfunderat ner tomten i sin förändamålet med havda sjömansväck. Där fick den samsas med en trädgårdschockey, två rådjur i sten och en ohemul mängd östtyska miniatyrväderkvarnar, kompletta med det därfötska stadsvapnet. Släpp ut mig! Hördes genom det tunna gjutevävstyget. Gösta slängde upp sjömansväcken på axeln och stegade bestämt tillbaka till motorcykeln när han fick syn på något borta vid plåtkylet. 15 meter bort, knappt synligt i det höga gräset, stack ett halvdusin röda porslinsluvor upp. De blå luvorna strax bakom tycktes röra sig närmare med vaggande oviga rörelser. Gösta ökade takten över gruset. De allt mer ivrigt vajande blå luvorna småskuttade närmare genom gräset. Gösta började springa. På honom gobbar. Pepen gällstämma i det gröna och så oväntat hotande gräset. Sedan kastade sig en tomte ur det samma, blåluvad och med fradgan hängande i skägget, och satte tänderna i en rödluvad att frände. Strax var slaget i full gång. Porslinskäggen och tomteluvorna klirrade klart i morgonbrisen. Gösta stod fast frusen i steget och bara gapade. Hans utsträckta hand befann sig mitt i en hetsk slagväxling där en fettlagd blåluving utgjorde den till synes chanslösa antagonisten. Knogarna utgjorde ett utmärkt porslinskrossarverktyg, vilket tomtejäveln snabbt blev plågsamt varsen när luvan förvandlades till ett kantigt gapande hål i ett moln av blåmålade flisor. Göstas hand var på väg tillbaka när ytterligare en tomtelös gjorde sig ur massan och kastade sig framför motståndarnissarnas framrusande stridsläde. Det främre vänparet tog föga notis om den saken och strax var det efterföljande paren även det infångade i samma nonchalanta tomtepulveriserande sinnesstämning. Så kunde det gå. Och så gick det. Med krass och porslinsdamm som bakgrundsfond forcerade ekipaget blåluving efter annan i det höga gräset. På bara några sekunder utplånades merparten av tomteskaran, åktat lubbguler. Och snart stod Gösta ensam och såg ut över ett veritabelt gehen av kulöta tomterester. Jahapp, mumlade han och tog ett försiktigt steg mot motorcykeln. Tystnaden var närmast öronbedövande. Tomtesläden försvann ner för grusvägen och vidare ut på den intilliggande havreåkern. Gösta gränslade motorcykelsadeln, med sjömansäcken alltjämt balanserad på axeln och den gamla hjälmen på det något omtumlade fordonets styre. Han tittade sig nervöst över axeln mot kylet, men där härskade lugnet allt fort. Vad fan? Hördes en grötig röst ljuda inifrån sjömansäcken. Gösta greps av en underlig lust att slänga säcken i herrgårdens lilla nekrosbevuxna swimmingpool, och snart låg jutevävspåsen, som en kommit på färd genom luftrummet, studsade mot polkanten och lade sig ovanpå bladen. Två av väderkvarnarna ramlade under luftfärden ut och slog som att komma närmast den tyska rekordnoteringen, det vs först, men även skärens också rekord i sammanhanget, eftersom bara två jordbruksrelaterade byggnader tillåts ramla ur säck, medan andra trädgårdsprydnader fortsätter i horisontalplanet, när vi talar kast med porslinsprylsäck. Ett tomtehuvud tittade med förfäran i blicken ut ur säckens öppning lagom för att träffas under hakan av ett periskop. Glålivorna hade en morgonbass, som sedan och fonden hållit polen bevakad, inväntande den rödluvade markoffensiven, och periskopet gjorde sin dagliga vända runt gummiankorna på spaning efter den rödluvska armadan. Då kommunikationen blålivorna emellan dock led grava brister hade under vattens farkosten alldeles missat den apokalyptiska uppgörelse, som nyss timat Göstas och motiverade stöldförsök till trots. Alltså var besättningen ännu av uppfattningen att varenda rödmålad attiralj i sikte utgjorde en lämplig måltavla och hade därför omedelbart laddat torpederna när grannens lada målades, om här föreleden. Dess rykande ruiner hade sedermera slutat ryka, men röda var det sannoliken inte längre. När det nu inte längre skymde den karmosinröda Ford som kabban. Ubåten gjorde processen kort med åbäcket genom att spränga bort det med mörsaren, som utvecklats för ytterligare bombardemang av strandmål. Gösta kände sig utsatt, bärandes röd mössa och halsduk som han var. Han förbannade sin förkärlek för kläder. Men nu var läget ändå som det var, och här kom missilerna, likt en flock med palmorötter visslande genom morgonluften. Gösta kastade sig huvudstupa i den intilliggande tujahäcken samtidigt, som mopeden misslyckades med att hålla ihop under den luftfärd som följde på krevaderna. 20 minuter senare stack han fram mellan grenarna, förödelsen till trots, typ. Då varken ubåt eller ens herrgård längre fanns att beskåda kravlade han fram från sitt gömsle och borstade bort de värsta porslinsflisorna från byxorna. Han letade igenom brottet han stod i efter någon form av liv. Var gång han varit med om dylika trädgårdsbataljer hade det överlevt någon liten nom, men den här gången var slagfältet fullkomligt döde. Vid dammen var det endast rykande ruiner kvar av den en gång så bastanta tomteborgen. Gösta kliade sig betänksamt i bakhuvudet. Han hade precis fullbordat den längsta trädgårdsprydnadsstöldturnén i socknens historia, vilket inte ville säga lite med tanke på det minst sagt kleptokratiskt präglade byalag, och var inte främmande för att bege sig ner i grannens besjå på jakt efter ringmätare i allehanda barocka utföranden eller grönmelerade keramikklot på konkava betongfundament. Till det då var detta.